Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode.
I dag har jeg invitert med meg en fascinerende dame som heter Adina Brody. Hun er en av de mest engasjerte damene jeg har møtt på lang tid, og når jeg skulle finne en måte å introdusere dem på, så var det nesten umulig. Men vi kan i hvert fall si at du er innovatør, engasjert i veldig masse, du er medieviter, og jeg kan nesten kalle deg en samfunnsviter, og, kanskje det?
Jo.
Ja. Velkommen.
Tusen takk for det, Gry. Otrolig fint å være her. Otrolig fint å møte deg igjen. Men du gjorde stort inntrykk sist.
Takk. Og i like måte. Og det vi møttes rundt, det var jo det her med, så tematisk da, det var mat og helse. Og hvordan du har opplevd at din son, Sebastian, har fått mye bedre helse ved å faktisk gjøre konkrete grep kostholdsmessig.
Mm.
Kan du si litt om det? Den erfaringen du hadde med at han ikke var frisk, og på hvilken måte, og hvordan du har snudd?
Absolutt, og det som jeg er veldig stolt over Sebastian i forholdene til, det var at det faktisk var han selv som snudde.
Mm.
Det som hendte var at han fikk epilepsi, og hva som utløste det, det vet man jo ikke alltid, men han fikk det. Han hadde ganske mye anfall. Han började på medicinering.
Hvor gammel var han da?
Da var han, altså det her er 2016, så han er født 2007.
Mm.
Og han blev av de medisinerna, så, och då var det viktigaste läkarna sa bara att det var viktigt att få anfallskontroll. Det var det man hade fokus på, men inte någonting annat. Och Sebastian blev ganska dålig av de medicinerna. Det var svårt att hitta en dosering eller en medicin som fungerade för honom. Han gick upp väldigt mycket i vikt, men mycket allvarligare än det, han blev annorledes. Han blev ledsen och han fick väldigt mycket migrän. Så varje morgon när jag väckte honom så vaknade han, öppnade ögonen och så bara, nej, jag har huvudvärk idag igen. Så han låg väldigt mycket i ett mörkt rum och vi försökte med alla möjliga ting att få han skapa glädje i hans liv, men det blev inte något bra för honom rätt och slett. Och så kom han hem en dag från skolan. Han var i skolan, men han var mycket sjuk i den här perioden, men han var på skolan och så kom han hem och så sa han: mamma, jag har läst på internet att om jag slutar helt att äta socker så kanske jag blir bättre. Det kan hända att jag får mindre anfall. Han var inte bestämt på någon som helst måte. Han bara, det har jag lust att pröva. Så det kom från honom själv och det stöttade vi som familj kollektivt, självklart. Och har alltid haft fokus på mat och sansning och hur man äter och vart upptagning som var råvaror och sånt. Men hade nog hög kosefaktor just för att det var tråkigt.
Mm.
Också.
Så det var en måte att kompensera med att han hade det trasigt och så kosa sig lite extra då?
Ja, ja. Helt säkert. Men den här viktuppgången och alla de sakerna, de kom utan att det var mer mängd. Så det var också en direkt konsekvens av medicinerna.
Mm.
Det hände parallellt med att han började träna. Han började löpa faktiskt. Och så gick vi till doktorn och sa att vet du vad, det här funkar inte, vi måste byta medicin. Och då berättade läkaren att en av de vanligaste biverkningarna, det var att man gick upp i vikt. Och då blev ju Sebastian rasande på den läkaren.
Men ska han informera om sånt i förkant då? Eller är det bara fokus på symptombehandlare kanske?
Jag upplevde, vi mötte väldigt många duktiga folk i hela den här processen också, men det jag upplevde att man var väldigt fokuserad på, det var anfallskontroll. Det var det som var mantrat och väldigt lite andra saker runt omkring. Och vi var ju alla i familjen rädda för anfall och det överskuggade andra perspektiv på sätt och vis. Och jag tänkte att här måste jag bara lyssna på fagfolket som vet vad de pratar om och har absolut ingen läkarutbildning själv. Men jag började att sätta mig in i saker och ting och att kosthåll kunde påverka, det var ju tydligt. Så blev Sebastian snabbt bättre. Så det var faktiskt roligt när vi kom tillbaka till, eller morsamt, roligt på svenska betyder morsamt. När vi kom tillbaka till läkaren och läkaren säger, han tror att han har fel patient framför sig. Så han bara, jag måste hämta den andra journalen och reser sig upp och går ut. Och så kommer han tillbaka, nej men oj vilken livsresa du har gjort. För då blev Sebastian, han var ju tvungen att ta de här medicinerna ganska länge för det är ju en nedtrappning. Och så, men nu idag så är han helt utan mediciner. Han är sitt gamla, vanliga, glada, engagerade, kraftfulla sig själv. Och mår väldigt bra. Och de kostholdsändringarna som vi gjorde var att vi slutade helt med socker. Och så slutade vi med allt form av processerat mat. Och det har vi haft fokus på länge och jag tål ju inte det. Så det har vi...
Det har familjen, både Diego och han och hela familjen.
Hela familjen. Så jag upplever att hela familjen fick genom detta här också en otroligt positiv matresa.
Men vad en ung gutt som säkert har vänner och social, hur hanterade han det med kosefaktorn eller vad han inte åt socker?
Vi blev jätteduktiga på att laga massa kakor som upplever, som jag tycker smakar jättesött. Och sen är det ganska fort faktiskt om man har slutat äta socker. Så smakar det som är sött, tillsatt sött, om det är fake tillsättningsstoffer eller om det är äkta. Det smakar ganska äckligt, ganska fort. Det är faktiskt upplevelsen. Så vi blev racer på att baka kakor med ren kakao och dadlar och fikon och massa nötter. Och, ja. Så jag upplevde att vi lagade kos, men vi lagade andra typer av kos.
Så lagde han koste sig med.
Som han koste sig med. Och hade väldigt fokus i den här perioden också på att laga fantastiska goda måltider. Alltså på matglädje.
Men då är du lite sån helvd. Alltså, jag tänker på mina unga och det har ju stackarna varit utsatt för ganska många
experiment. Ja, det vill jag.
Och jag bara gör en hel. Och det är ju väldigt ärliga på när jag har lyftes och när jag inte har lyftes. Jag huskar ju i mina gamla raw foodist vegan dagar, det var lite olyckliga ögonblick runt det, sån uppe kulen och sådana. Så var inte allt så lika succéer. När det var full bipollen och makkapulver och allt möjligt tjafs och lafs. Men du har klart att naila det där. Det är så att du kan imponera både den kresne nabogutten och sonen.
Ja, jag ska inte säga att jag tycker det är svårare att imponera nabogutten.
Ja, det är det.
Det är mycket svårare att imponera nabogutten. Jag tror att både Alexander och Sebastian är väldigt vana vid att vi är inte sött, vi är inte sån dessertfamilj någon sätt. Så det har vi. Men jag tänker generellt sett att alla vänner till våra barn som är här på frukost, de tycker nog att vi äter lite konstigt.
Ja.
Liksom. Men inte nödvändigtvis att det är så mycket speciella saker, men vi har fokus på rena råvaror, men äter massa, äter kött, äter fisk, äter allt, men vi äter mindre mängder och det som är bra kvalitet. Och det känns extremt på smaken. Båda killarna är ju väldigt matglada, så är vi.
Man är fort i en sån matgeek-familj.
Ja. Vi har ju, jag och min älskade, vi har en egen grupp på Facebook som bara han och jag är deltagare i, som heter Mat i digg. Där vi delar alla upplevelser om vi hittar någon ny smak eller går förbi något eller om det är på restauranger och prövar också att återskapa det vi äter ute om det är gott. Och, alltså det, så vi är nördigt upptagen av det och har också kallar det vi skapade under corona var hemmarestaurangen.
Ja.
Då hade vi väldigt ofta digitala middagar med andra vänner. Där vi lagade mat tillsammans först, köpte in råvaror, bestämde vad vi skulle äta för mat och vad vi skulle dricka för vin. så hade vi socialt
mens vi åt
ja, mens vi lagade maten och sen så satte vi oss ner och så hade vi skärmen på andra sidan bordet. Och så åt vi middagen
i lag
och det har vi faktiskt fortsatt med en familj som min nära kompis från Stockholm för vi kan ju inte ses ofta så det gör vi faktiskt fortfarande. Och hon säger till mig att det här får du aldrig sluta med för att min man har blivit så flink på att laga mat. För då får man ju upptäcka och experimentera med nya smaker och nya maträtt.
Tillbaka till Sebastian. Han blev ju betraktligt mycket bättre, men var det för att han slutade spisa socker? Begynte att löpa, skifta medicin, ändra kosthåll eller har du en upplevelse av att det var mer eller mindre det ena eller andra?
Jag tror att det är en kombination av alla saker och det är väldigt svårt att vara bestämt på vad det ena eller det andra innebär. Men jag upplevde att den snabba förändringen kom av att sockerintaget helt stoppade upp. Det var liksom det konkreta som hände. Och sen så bytte han medicin och inte minst träning gjorde också det. Och att han fick tillbaka, alltså han fick tillbaka sitt humör snabbt och då blev allting också mycket bättre.
Mm. Men du sa att du kan sluta med ultraprocesserat mat och det betyder att han aldrig gick i den sockerfri industrifälla heller. Då, för det finns en väldigt stor industri runt sockerfri snacks och snop och Pepsi Max och energidricka.
Mm. Ja, nej, det var inte några former av sötningsmedel. Vare sig kemiskt framställda eller äkta socker.
Men dadlar.
Och bär, massa bär.
Ja.
Han är frukt, massa frukt.
Ja.
Och liksom klassiskt, typiskt gröt, havregrynsgröt med massa rivet äpple, honung. Vi använder honung, men råhonung. Ja. Och så blev det mindre och mindre sug efter det där också, ganska snabbt.
Hur ser han idag? Är han lojal emot det eller kan han säga ut? Eller?
Idag så är Sebastian nästan 16 år.
Du har noll kontroll.
Ja, jag har noll kontroll. Nej, men han är fortfarande upptagen av smart och mat. Smaklig mat. Men han äter som en vanlig tonåring skulle jag vilja säga nu. Han är inte den regimen längre.
Nej.
Men han har inte haft några anfall.
Nej.
Så han är helt fri, han är medicinfri idag. Helt och hållet. Och det kan man ju bli från epilepsi. Det är många som växer av sig det, naturligt också. Så vi vet ju inte vad som är vad, men den resan för honom gjorde i alla fall en väldigt stor livsändring.
Hur upplevde du det som mor? Jag blir ju relativt ofta kontaktad av mödrar som i större eller mindre grad är stressade. Det är säkert för att jag har delt lite om min historia med att ha ett allvarligt sjukt barn. Och då är det lätt för mödrar som får en barn med en sjukdom kontakta mig hvis jeg vil gjøre noen grep da. Og jeg opplever at mange blir fryktelig stresset når de er i en situasjon som mamma der ungen er alvorlig syk og er redde. Og da har jeg ofte anbefalt deg å begynne med seg selv. Fordi at det hjelper ikke barnet ditt som er alvorlig syk hvis mor er superstresset og freser rundt og er livredd og finne en måte å regulere seg selv på og roe seg selv ned på. At det også i seg selv vil påvirke ungen kanskje minst like positivt som at man begynner å lage raw food cakes. Liksom. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror at det er jeg tror virkelig at det er sant. Den maktløsheten som man kjenner når ens barn er syk og ikke vet hva man skal gjøre for å bidra, den kan nok ofte bli forlamende. For egen del så upplevde jag var stressad men jag var har den där fokuset på sansing och förhållningssättet till mat som jag haft i alla år på grund av egna allergier.
Mm.
Så den resan var ganska kort. Men det som jag eftertid kan känna att jag inte blev mött med det var ju den frustrationen av hjälp mig, liksom, vad är det jag ska göra? Men jag tror inte att, och jag pratade ganska mycket med Sebastian om det, jag tror inte han upplevde att jag var stressad i det.
Ja, att du inte fick den nödvändiga hjälpen hos folk som skulle hjälpa dig.
Ja.
Men nu har det ju varit väldigt aktuellt många debatter i det här sista året runt profilerade läger som går ut och säger att nu måste vi sluta skapa sånt stress runt det här med mat och slett slutt å følge alle matbloggere og følge statens kostråd og la barna dere spise den maten som, som staten anbefaler og that's good. Og så slutt å ha fokus på mat, for det er feil. Er du enig i det, eller?
Nei, jeg er fundamentalt oenig i det, for jeg tenker at fokus på mat, men matglädje, inte med skuld och skam och massa fri och förbud. Jag tror att om man klarar att lyssna på kroppen och vara lite med på vad kroppen behöver så är kroppen jävligt bra på att ge beskeden vad den behöver. Och jag tror problemet är när vi inte lyssnar överhuvudtaget på vad vi behöver och att man bara går in i en eller annan form av extremtillstånd. Alltså det blir ju också sjukligt om man är jätteupptagen. Jag tror inte på att räkna vare sig kalorier eller jag tror att man ska äta det man är sugen på och sluta när man är mätt. Och så kan det vara låta jättebanalt och enkelt, men jag tror faktiskt att det är vägen att gå. Och så lyssna på dem som ger mening och så måste man prova sig fram, för det är ju inte en vi är lika olika på insidan av tarmsystemet som vi är på utsidan. Så någonting som är bra för mig kanske inte alls är bra för någon annan. Så det tror jag också är väldigt viktigt att veta. Jag tror inte på någon sån generella att alla människor tränger det ena eller det andra. Det är någon sådana basissaker som jag vill behöver. Jag var ju själv vegetarian i många år och hade ett kosthåll där jag inte fick i mig nog näring. Så jag slutade växa och jag hade alla... Men till slut så sa jag kroppen stod ju bara och stampa och skrek efter kött.
Men det är ju intressant, för vi har ju också vår hälsomyndighet som säger att det är helt, man kan fint vara vegetarianer och också fint att föda barn som vegetarianer. Och att det är tryggt och fint. Och du har en erfaring med att du slutar växa och att du inte blir friskare.
Ja, men det var ju säkert också för jag blev vegetarian när jag var 4,5 år för att jag hade sett små kyllingar åka på ett litet band. Som blev barnmatsburk som man i Sverige på 70-talet när allting skulle vara praktiskt fick som mellanmål. Och då kom jag hem och så sa jag vill aldrig mer äta någonting som har blivit behandlat på den måten. Och sen så blev jag väldigt, så åt jag ingenting av fisk och något. Och så var det inte så mycket fokus, så jag fick bara sån tillbehör. Hade jag varit vuxen och genomfört en vegetariantillvaro så hade jag säkert kunnat passa på mer att jag fick i mig det jag skulle få i mig. Men det fick jag inte. Och så tror jag att jag är en person som behöver kött. Alltså jag tränger det. Jag kan bli väldigt, väldigt sugen på kött. Men jag äter inte så mycket av det. Jag äter inte ofta. Men jag är väldigt... Min kropp behöver kött. Så är det. Och några kroppar behöver inte det.
När du väljer kött, kostkött, äter du då?
Jag är väldigt, tycker jättemycket om vilt. Jag tycker jättemycket om det köttet som... Mer än vilket typ av kött. Jag vill veta att djuren har haft det bra innan de dog. Det är extremt viktigt för mig. Jag mår inte bra och det är nog den gamla vegetarianen i mig som inte kunde tänka mig att äta någonting som hade lidit. Jag vill att djur ska ha ett bra liv. Förra julen så åt vi faktiskt... Min bror bor i skogen i Sverige och han hade någon änder som hade en and som hade självdött och den åt vi då.
Det var självdött and.
Att det är väl det mest speciella jag spist. Men vi gjorde sån med sån stark hoisinsås och sånt.
Ja, det måste vara svärt.
Det blev kämpegott. Det var lite sejt då. Men det är grejt. Så jag äter, och så tycker jag jättemycket om, i Piemonte så har de en egen sorts köttsras som heter fasone. Det är det, och så väldigt god kalv. Kalv tycker jag är fantastiskt. Och get. Väldigt bra get, väldigt bra höna.
Höna är supergott. Fricassé eller indisk gris som är höna. Det är ju fantastiskt.
Det är supergott. Ja. Och sån marokkanska gutter jag är glad i.
Nej, du, marokkanska gutter eller grytor?
Gutter är lite begränsade. Marokkanska gutter är lite begränsade för det. Alltså, det kan jag inte tala mig om. Men grytor är fantastiskt gott. Och då är det ju lamm. Ja. När du smörjer så är jag väldigt, väldigt glad i det mesta av köpet.
Vi bara trycker på matknappen så är vi igång liksom.
Ja, så fint.
Men du är ju... Det är fint att höra ditt förhåll till mat och hur det har gjort något med familjen din och speciellt Sebastian. Det ger ju hopp att det faktiskt är möjligt att också skapa bättre hälsa. Det är faktiskt äta och fokus på ren mat. Det trenger ikke være så veldig komplisert heller.
Nei, jeg tenker at det ikke trenger å være komplisert overhovedet, så tenker jeg også at selve måltiden, at det blir en fin tid. At man ikke står i farten og stresser i seg noen ting, men at man forsøker i alle fall, eller vi forsøker i alle fall å skape et utrymme der måltiden er noe fint som man gjør til sammen. Og så har ikke jeg alls vekst opp. Jeg vekste opp at man åt når man var hungrig, og det var ikke gemensamme måltider. Og det kommer jeg også første gang jeg var hjemme hos en annen familie, der familien satt og åt middag, så tittet jeg og spørte, åh, det ser så mysigt ut. At de äter, så jeg har nok alltid haft den der romantiske bilden av måltiden. Och att det ska få ta tid att äta och inte bara vad man äter men också hur man äter.
Mm.
Tugga, smaka, sansa. Väldigt rädd för det när jag fick corona och smaken försvann en liten stund. Då var jag dödsstressad. Jag tänkte det går inte. Så ja, jag tror att det är hopp. Jag tror att det är hopp. Och sen så är det ju, har jag full förståelse för att det är många som har barn som inte är intresserade av mat och kanske hellre skulle ta en pille och inte är upptagen av det överhuvudtaget. Och då är ju det en utmaning såklart. Vi är väldigt lyckligt lottade för hela familjen är liksom nördar på det här.
Mm. Men det blir ju en sorts familjekultur inte. Jag tänker ju att det är en av de stora problemen. Det är att vi är ju lite sån avlärt genom ett par generationer att vi inte ska laga mat eller ha ett förhåll till mat, men att vi ska vara travliga kvinnor som ska bli menn, eller ha samme verdier, status i samfunnet, det bør vi jo forstå ta det. Men vi har på en måte misforstått. Vi har jo endt opp med å gjøre det samme som menn. Og på den måten skal vi være likstilt, og det blir jo kjemperart. På et sånt like rettferdig grunnlag, men man må jo på en måte definere mat som en verdi for å kunne hegge noe om mat og måltid, sånn som så bevisst som du gjør, og som nok jeg også gjør.
Tror du det? Jo, jag tror absolut det. Och jag tänker att vi gjorde en stor studie i nordiska perspektivet med Nordic Cooking Report. Och då visade det sig att människor har aldrig varit så intresserade av mat som vi är nu i Norge och Danmark och Finland och Sverige. Men vi har aldrig kunnat så lite. Och det är tankekart.
Intressant.
Så vi har aldrig kunnat så lite om mat. Så bara det att man inte har någon förhållande till var det kommer ifrån eller hur saker och ting växer, det är ett sånt fundamentalt avstånd då. Och det tänker jag att man kan göra otroligt mycket med att pröva och skapa den luckan, för då kanske det föds en nyfikenhet som gör att vi kan få ett annat förhållningssätt till mat. Mat är ju, hälsa börjar i köket, det är helt övertygad om för alla människor.
Du har ju skrivit en bok som heter, skulle säga Passionista, den heter faktiskt Passionistas. Och du är ju utan tvivel ett väldigt sån passionerat engagerat människa. Och du snackar om nyfikenhet, men har de egenskaperna i dig som människa en baksida?
Ja, helt uppenbart att man kan att ha passion med någonting innebär ju också att man kan tendera, eller jag kan tendera till att inte ha så mycket fokus på vila och brinna. Och jag har erfart att jag har blivit utbränd och men jag tycker det är fint med det. Utbränd, man kan inte bli utbränd utan att brinna.
Nej.
Och för mig så finns det nog inte något annat sätt än att brinna för det jag håller på med. Men jag tänker att den enorma, vad ska man säga, maximalistgenen eller att hela tiden leta en förändring och förbättring och förnyning och sånt. Det är en viktig drivkraft, men det kan också vara farligt om du inte hittar återhämtningsmetoder. Så en av de spännande kvinnorna som jag intervjuat i Passionistas-projektet heter Karin Råström. Och hon pratar mycket om att återhämtning är lika viktig som prestation. Och det har jag varit dålig på i mitt liv, kan jag säga, sån i retroperspektiv. Och det har delat med väldigt många av de här kvinnorna som är väldigt upptagna av att hela tiden ta det optimala valget. Och även när valet är taget, kanske tänka, hade jag tagit ett annat val, hade det blivit bättre då? Alltså en grad av superreflektion som kan vara ganska slitsamt. Och de människorna som är högst på den här skalan, de är också människor som inte nödvändigtvis är de lyckligaste. för att du hela tiden inte nödvändigtvis jagar, men du är så
högpresterande på något.
Ja, väldigt högpresterande och produktiv, som ambitiös, men inte nödvändigtvis perfektionist. Du överväger alla tillgängliga alternativ och så tar du det som är bäst i stunden. Då kan det vara en snabb lösning i förhållande till mat, eller det kan vara något annat, men du tar bevisst valg.
Mm.
Och jag tänker att de här kvinnornas kraft på ledande positioner och i sällskaper får otroligt mycket ting gjort, men med riktigt värdelod, för de är väldigt upptagna av etik och att man ska leva ett bärkraftigt liv. Och så är de samma människorna på jobbet som henne. Och jag tänker bara en sån enkel sak som när vi testade 350 ord, vad de tycker är de finaste orden, liksom vilka som är mest positiva konnotationer, så är det liksom samarbete, taktil, transparens, hållbarhet, optimism. Inte optimism i att livet är rosarött och allting är positivt, men att man tror på en bättre värld. Mm. Att man har lust att göra en skillnad i förhållande till att vara med och skapa den. Alltså det är ett driv där, och därav titeln då, passionistas, människor med passion. Men det kan vara på allt möjligt. Och de är, även om de inte har mycket pengar för det har inte varit utslagsgivande, så kanske de köper en ekotomat. Och har de mycket pengar så köper de 2 kilo. Men man köper den ekotomaten. Så de har någon form av gemensam smak eller värdeloda som är superintressant.
Värdeloda, är det värde?
Värdelod, ja, värdenavigationssystem.
Ja, okej. Okay. Så. Det är imponerande, de bodde i Norge många år, så snackade du så kavsvensk.
Ja, och det gör jag för att jag tyckte det var mitt första möte med Norge, så var jag inne i någon butik och så var det en svensk som pratade svorska, och så tyckte jag det lät så obota töntigt. Det lät så kämpekedligt, så då tänkte jag att det ska jag aldrig göra.
Ja.
Men mina svenska vänner tycker ju att jag pratar svorska.
Är det sant?
Absolut. Så de mobbar mig hårt när jag kommer tillbaka till Stockholm. Hem till Stockholm så säger de, du pratar ju norska nu.
Ja. Hur länge har du bott i Norge?
Sen 1999.
Oh, yeah.
Jag flyttade hit för att skriva magisteruppsats, huvuduppgava.
Mm.
Så i media- och kommunikationsvetenskap.
Ja.
Undersöka Nordens tidning som bara fanns i digital form. Nätavisen.
Mm.
Och kildekritik. Och så kom jag aldrig hem. För det var så himla dyrt att bo här. Så jag var bara tvungen att ta något extra jobb. Var 17 som helst. Och då blev det på Radio 1 i receptionen.
Ja.
Och där var det ingenting att göra, så jag spurte chefen, kan du ge mig någonting annat att göra? Och på dag 2 så fick jag erbjudande att bli researcher på radio. Så då blev jag det.
Ja.
Och då var ju det morsommare än att flytta tillbaka till Sverige.
Ja. Och så kom kärnheten då, är det norsk eller svensk eller ett annat
fransk? Han är faktiskt halvt schweizare, men han är norsk. Han träffade jag faktiskt, jag skulle flytta tillbaka till Sverige. Jag hade fått jättebra jobb i Sverige och köpt lägenhet i Vasastan. Och tänkte, nu ska jag tillbaka. Så på sista festen så träffades vi.
Nej.
Och då sa det pladask, och så bodde jag i den lägenheten i 2 veckor. Och så flyttade jag tillbaka till Norge.
Ha.
Det är jag väldigt glad för det känns viktigt och riktigt varje dag.
Så fint. Vad du vill uppnå med det du driver med? Drivkrafter dig, för du jobbar ju på kryss och tvärs, får egen upplevelse med forskjellige projekt, och du har refererat till olika studier och den här boken där du kan dybdintervjua massa damer.
Mm.
Vad är det som driver dig?
Det som driver mig är att driva med visdomsutveckling, om jag får använda ett sånt stort ord, men jag tycker det är ett väldigt fint ord. Alltså ge människor som önskar att påverka andra goda verktyg för att förstå vad människor egentligen har för drivkrafter och önskar.
Mm.
För ofta så är organisationer och sällskaper blir som navelbeskuddande av sig själva.
Mm.
Det är liksom narcissus. Man möjligtvis speglar man lite vad konkurrenterna håller på med, men annars är man bara upptagen av sig själv.
Mm.
Så jag ser som min roll att jag översätter, och så hjälper jag företag och organisationer med att hitta strategier och kommunikation för att liksom nå fram till folk.
Mm.
Inte bara nå ut och stå och ropa, för det är det något med folk som gör. Men nå helt fram till folk så att det kan göra en försäll. Och så är jag värdedriven, så jag önskar att jobba med sällskaper och människor som vill sig själva, människorna runt sig och världen väl. Och jag tror väldigt på kraften av att vara snäll.
Helt enig. Jag delte i sommar så delte jag en video från en färge på Västlandet med en transport av gris på väg till slakt.
Så det var grusomt.
Det såg ni, ja. Det var grusomt. Det såg grejerna i filmarna. Men kan... Och vi har ju också haft dokumentärfilmer som allmugen har haft möjlighet till att se och som har väldigt många sett både på av den industrin också. Höns, alltså äggläggande höna, den industrin runt där som är lika makaber då, syns jag. Och så visar ju förbrukartendenserna visar ju att vi sånn så efter den här svinindustriens hemlighet dokumentaren så gick ju köp av pölser då, som vi nordmän äter väldigt massa av, svinpölser, gick ju betraktligt ned. Så gick det 14 dagar och så var om att salget tillbaka igen till vanligt. Så vi har på en tendens att glömma. Vad tänker du som en sån kommunikationsstrateg att vi kan jobba mer effektivt för att ändra folks vanemönster? För det verkar som vanens makt är större än...
Ja, jag tror också att convenience trumfar det mesta, tyvärr.
Är vi sånt som människa, tänker du? Alltså är det...
Alltså, jag tänker att när man ser på shoppingmönster eller handlarmönster i butik och sånt så ser vi att närhet trumfar allt, även om folk är väldigt upptagna av mat och bärkraft och sånt, men den butiken låg närmast och de har inte något etiskt, men den handlar man i. Så det är nog för de allra flesta. Men, och så tror jag att det gör lite för ont att ta in över sig hur verkligheten är och hur produktionen går till, så då är det väldigt lätt att bara glömma bort det. Men jag tror och hoppas att det är en reell förändring på gång. Jag tror det. Jag vill tro det. Och jag tror det för jag ser ju att i de studierna som jag har varit involverad i så har man ju gått från att bärkraft är någonting man måste hålla på med som ett krav till att det faktiskt är någonting som är lustbetonat och fler vill. Och det finns ingen väg utom om vi måste dit på något. Och jag tror att man måste göra det du gör då. Du och din röst och många som dig runt omkring som kan med en tydlig stämma dela den grisvideon då. Och så gör det jätteont att se på och helt jäkligt. Och så är det säkert många som bara stänger av och inte vill ta in över det. Men jag tror på en eller annan tidspunkt så är det så mycket kollektiv kunskap som gör att det inte går att blunda längre.
Men det är sant, men så tänker jag att jag blir liksom förvirrad av hur vi faktiskt hanterar den typen av information. Då. För det är 4-årige Adina och slutade att spisa kött och blev vegetarianer. Jag blev också vegetarianer av en tillsvarande upplevelse när jag var 16 år och såg dyretransport i EU på en dokumentär och slutade att spisa det tvärs. Det är det jag kanske var med på. Men så har du det att du, alltså, när du då tar, alla kan ta avstånd ifrån det, men lösningarna på hur man väljer att ta avstånd blir så fryktelig för sig. Och kan få den militante veganska tillnärmingen till att lösa ett problem som är något helt annat än att stötta norsk landbruk för exempel. Det är ju två motpoler. Och så blir det, och så alla är eniga om att det är förfärligt, men lösningarna blir så polariserade att det blir en ny konflikt. Förstår du? Och så ska då veganerna och vegetarianerna, det ska vara fryktligt oeniga också. Så där har du en egen inre konflikt. Och så har du då de som ska lösa rädda världen med att vara leva keto. För det kan du göra om du är väldigt bärkraftig i sig och lamma. Så det, man blir liksom förvirrad också, tror jag, av konglomerat av lösningar som kan ligga och krangla där också. Det blir bara ubehag överallt. Så går man tillbaka igen kanske till pönsa sig.
Vi får gå tillbaka till pensa. Det är det enklaste. Ja, jag tror ju att alla de här extrema hållningarna när människor blir för bastanta på vad de tänker och inte klarar att sätta sig in i andras perspektiv blir ju dåligt. Det blir som religion. Att det finns bara en rätt väg. Jag tror att det finns många rätta vägar och jag tror hellre på att inspirera folk till att välja annorledes än att framhäva att man har rätt. Och hur man ska göra det är ju jättesvårt, men det är ju om man klarar att liksom lösa den gotiska knuten på det. Hur det både är gott, sunt, bra för miljön, bra för dig, bra för världen, så är ju det. Men vi kan inte sluta och försöka bara för att det är svårt. Liksom.
Det går ju inte. Men jag tänker också att där, jag är ju helt enig att den ska inspirera och få folk till... Men så tänker jag, liksom, det har ju aldrig existerat så mycket kokeböcker och matbloggar och inspiratorer ever som nu. Som ska inspirera med struttande läppar och hår och nailar och allt möjligt.
Det är den nya pornografin.
Den nya pornografin, ja. Pornografispis tror gild och prior består därför att säga det sånt med sina konventionella grejer. Så jag blir sånt, när jag det huskar, så ska jag dela den videon? Eller ska jag inte? För jag tänkte egentligen, jag tänkte inte att jag skulle dela, först bara filma för lite där med ha, tänkte jag. När jag filmar den där, in i den där transportbilen, så där skulle jag bara ha. Och så satt jag mig i bilen, för jag har nämligen själv gått igenom en sån här process där jag, nej, nu måste jag sluta vara sträng, bastant, fortälla folk vad jag ska göra, för jag har ju en lite sån, och så, jag syns det inte vi har rätt till att äta kött, så jag kan fort få en moralsk pekfinger fram när jag snackar om de tingen, för jag syns det inte att vi är mer civiliserat än det måtte vi banne dyr over på det.
Mm.
Det sier alt om oss, og hvor civilisert vi er.
Mm.
Hvor bra vi egentlig er, og hvor for en fantastisk velferdsstat vi egentlig har. Og jeg kan bli ganske sånn streng og tydelig da. Jeg tenkte, skal jeg dele den videoen da? For det blir jo bare sånn, det blir bare den grauten med sånn hjørm og forferdelse som man ikke får gjort noe med, men jeg skal bare fortelle folk at sånn er det, ikke sant? For vi må jo ha en løsning.
Mm.
Men så sa jo min datter på 12, ja mamma, du må dele den. Jeg må dele den.
Det er ordentlig.
Og det er sånn, den här när du säger att du tror på att inspirera, men så tror jag också på att av och till så må man bara visa fanskapen.
Mm.
För eller så kanske du tar ett informerat val, visst du inte vet vad det är du ska ta ett val i förhåll till då. Kanske bara för att du har så dejligt med lite couscous, med lite dejlig nötter på. Blir man så inspirerad?
Mm.
Och så ska det lösa en världsproblem, tror jag.
Nej, jag tror att du har helt rätt. Jag tror att man måste jobba från många olika perspektiv men med samma mål att öka bevisstheten. Och bevisstheten är ju tvådelad, både liksom hur det påverkar dig själv men också hur det påverkar alla. Och de är det obehagliga sanningar som måste ut. Jag är bara osäker på, som med så mycket annat, så är jag osäker på vem är det som blir drabbad av det.
Mm.
Jag tänker att det är många som är bevisste som tar till sig det väldigt och kanske blir ännu mer bevisste. Men hur man ska få massorna till att öppna ögonen och välja och ta mer bevisste val. För det är ett val.
Yeah.
Det är ett val. Och det är ett aktivt val. Och det är mycket lättare att inte välja.
Yeah.
Det är extremt mycket lättare. Och jag tror att vi måste ta bort grunderna för folk att säga nej till att bli mer bevisste. Om det är mening. Alltså, det finns många grunder till att strunta i det. Så att ge folk. Och jag önskar som att jag hade ett enkelt svar på det, men det har jag inte. Men jag tror att det är viktigt att fortsätta försöka från många olika perspektiv. Och då krävs det också, som din 12-åriga dotter säger, att du ska dela den videon. Och att det kanske påverkar någon. Efter jag såg den så har jag pratat med i alla fall 25-30 människor om den och visat den vidare.
Ah, tack. Ah, nu fick jag gåshud. Ja, men då var det värsta och då hade min dotter rätt.
Ja.
Ja.
För du kan inte, för mig då, så kunde inte jag se den utan att bli drabbad och ha lust att förmedla det vidare. Så det är... Så tänker jag, så måste vi bara hålla på. Vi måste ju tro att det nyttar.
Vi må det, vi måste tro att det nyttar. Och du bor i en by som privilegierade människor när vi är. Trots allt. Hur tänker du att vi inte bara oss som privilegierade, men också de som kanske inte har så mycket pengar. Hur du säger, jag är sökerik här, det är inte det jag menar, men alltså, vi är nog på solsidan i världen sammanlignat med väldigt många, må jag säga. Och så är vi urbant. Hur kan vi ta goda, bärkraftiga valg, både vi och de som inte har så mycket här?
Jag tänker att mycket av det vi har möjlighet att råda över själva är faktiskt gratis. Det tänker jag ofta på. Många av de bästa råden i livet är ju, bästa tilltagen man kan göra, åtgärden man kan göra är ju gratis. Alltså plocka bär, det kan man göra om man bor på landet eller om man bor i byn.
Mm.
Svamp och alla de, alltså gå ut och hösta ting, eller skörda.
Mm.
Det har jag väldigt tro på att man kan ändra. Och så har jag väldigt tro på att teknologin och smartness för goda saker också kommer att hjälpa oss med om det blir urbana farmingställen och allting sånt, men att det på sikt också blir så utbrett att alla kan göra sin lilla grej utan att det behöver kosta så mycket. Och så tänker jag att alla oss som är privilegierat, vi må i alla fall ta bevisste val. För om inte vi gör det, vem fan ska göra det då?
Mm. Det är det som är en opinionsändrande logiken, det är att du må gå till dig som har mest resurser och få dig till att ändra valga sina. Och så vill dig skapa över tid opinionsändring.
Ja, det tänker jag också. Du skapar ringar i vattnet runt dig. Och de ringarna växer och växer. Det är det. Så då tänker jag att det handlar om att påverka de som har bredast och störst nätverk.
Mm.
Och nedslagsfält i många olika miljöer.
Mm. Men finns det en arena där man kan enas om för exempel det med mat som vi kanske snackar mest om i den här episoden? Finns det en arena som både alene mor och med en väldigt dålig råd och den pene västkantsfruen kan, är det en arena man kan mötas på för att dela det samma värdierna runt mat och bärkraft?
Ja, jag tänker absolut det, och det är att aktivt ta valg och bli för exempel andelsbonde. Det finns poppar upp på olika ställen. Det finns ett helt fantastiskt ställe som ligger rätt i byn här om man bor i närheten av Oslo. Som heter Överland Andelsbruk. Och där kan man ju då bli andelsbonde. Och det nyliga med det är ju att då får du skörda i säsong. Och det kostar inte mycket mer än att köpa grönsakerna i butiken. Och du får hela tiden. Och så blir det som en uppdagelsefärd. För du får pröva många nya smaker och lära dig massor om som du har skrivit om från jord till bord.
Mm. Men kan man ha med unga och sånt, det blir sånt fällskap runt det?
Ja, alltså vi har släpat med både ungar och bestemor och bestefar som aldrig har varit på ett andelsbruk.
Yeah.
Och skördat ting och tagit med oss lite extra mat också och grillat där ute. Och så är det ett enormt vackert fällskap. Där folk hjälper varandra, och det är precis som att man har det gemensamt även om man kommer från massa olika ståsted och yrkeskategorier och trygg och alla möjliga olika personlighetstyper, och så möts man bara där och så är det en sån gemenskap där man bara hjälper varandra.
Yeah.
För jag upplever ju att jag kan nå på någon område, men jag kan ju ingenting om detta, och jag känner mig verkligen som bambu på glattis när jag kommer ut och bara du frågar och inte vet hur saker och ting ser ut.
Nej.
Och då har jag aldrig känt mig dum. Jag har bara fått väldigt, väldigt god hjälp när jag har varit där. Från människor jag aldrig har mött förut som bara absorberar och har lust att hjälpa till och har lust att entusiasmera flera.
Det är faktiskt, i förbindelse med den sista boken min, så har jag blivit kontakt av överraskande många unga, ensamma människor som bor i Oslo. Och som säger att de har lyst att leva sånt som jag skriver om. De har problem med fördöjelsen och lyst att ta de valgen jag gör. Men de känner sig så ensamma i och skulle stå i den livsstilen. Så det är ingen av vännerna gör det eller delar intressen eller bevisstheten runt det, eller förståelsen för det. Och då har jag tipsat dig om att vara med på en andelsgård. Bli med och bli det, för då får du också dela. Då finner du kanske också människor som delar de värderingarna du har. Upplever du det som andelsbonde, att du finner människor där som delar några grundläggande värderingar runt viktigheten av mat och närkraft?
Ja, absolut.
Är det bara något jag har funnit på?
Nej, jag tror inte du har funnit på det. Jag tror det. Och så är de också, har de en annan gemensam nämnare också. Det är nyfikenheten. Att man har lust att förstå mer.
Mm.
Det tänker jag. Men jag tror de allra flesta hade haft jättenytta av att bara hänga en dag på ett andelsbruk och bara liksom få lite den närheten. Ta av sig skorna och knalla omkring i jorden och så.
Knalla omkring i jorden.
Ja.
Men är det flera andelsgårdar här i Oslo, eller är det bara, eller bara det? Det är ju en fantastisk andelsgård. Jag har varit där många gånger.
Du, det vet jeg ikke. Det, jeg upptäckte denne andelsgården for at det en nære venn til meg som har börjat arbeta där.
Mm.
Så det var mitt möte med det. Men det är ju fantastiskt. Det ligger ju så nära. Och jag tror att i hur många andra det vet jag faktiskt inte.
Ja, du fyllt möjlighet att bussa upp dit eller du till alltså hvis man bor i Oslo.
Ja, det tror jag absolut eller cykla.
Det ska komma sig dit.
Cykla med en god ryggsäck eller en cykelkorg.
Du kan ta med potet och gurka och
ja,
squash här med.
Det som är
Det er noe mer du og din har lyst til å si rundt bærekraftig liv for oss før vi avrunder.
Ja, kanskje det. Forsøk å skape noen gode, nye vaner i ditt liv. Som til eksempel lære seg noe nytt da, hver dag.
Kan det være hver dag?
Det var nytt hver dag. Og at det skal bli en lyksig tid. Ikke at man skal lære seg å spille gitar på en dag, eller en språk på en dag. Men å gi seg selv den gleden av at faktisk utforske sin nyfikenhet, at man nyfiken på å lære seg noe nytt hver dag. Det tror jeg veldig på. Og sen så tror jeg også på å gjøre noen ting bra for noen annen, så man ikke forventer noen ting tilbake.
Ja.
Och om man gör det med ett bärkraftigt perspektiv så kan man plötsligt bli en sån superspridare av ett bra tankegods.
Mm. Kan du ge ett exempel på det?
På en snäll handling varje dag?
Ja.
Ja, inte nödvändigtvis i förhållande till bärkraftsperspektivet, men i Penn State så var det 8 skolklasser som varje dag, som i 5 veckor blev instruerade gör en snäll handling för någon annan. Det gjorde de. Och de fick bättre skolresultat, men också 8 år senare så höll det i sig och så blev de mer omtyckta både av sig själva och av andra. Så det är liksom en extremt billig lyckopille. För egen del så prövar jag och har jag hållit på med det i 5 år. Så i morse så ringte jag en gammal dame som bodde över mig när jag bodde i Stockholm. Som jag ringer då och då så ringte jag och så pratade vi, så läste jag högt för att hon kunde inte se längre, så då läste jag högt ur en bok som jag tyckte var fin för henne. Så, men att göra bara sådana saker, för det är faktiskt också en självisk handling, för du mår bättre av att göra det.
Ja.
Och så kan man tänka och se runt sig, för det är, jag tror som du säger, med de ensamma unga också, så är en av våra alltså, absolut farligaste saker som händer nu, det är att det är så många ensamma människor. Och det skapar också ett enormt utanförskap. Så jag tänker att ta tag i dem runt dig som du ser kan behöva det. Om det är en kram är också väldigt sunt, by the way. Speciellt om du håller den 20 sekunder.
Det är inte alla du vill det med.
Nej, det har du följt mig lite invaderat. Visst, någon kan kasta sig över mig från butiken och stå och hållit mig över 20 sekunder. Så det är min römma.
Du må vara någon du tycker om då.
Ja, annars
så går det inte. Men det är också väldigt nyttigt.
Och sen, det må vara mer än 20 sekunder för att det ska ske.
Nej. Men det är något utlösa något extra hvis du gör det. Och sen så är det oxytocin. Alltså att det och känna samhörighet med andra. Vi är flockmänniskor och vi tränger det. Och lever du med kontinuerlig stress och ensamhet är stress och känner sig ensam är stress, då klarar inte och kortisolpåslaget, då klarar inte kroppen att producera oxytocin. Så därför så är det viktigt.
Mm.
Och det tror jag vi också ser sviten av i förhållande till corona, när det inte var kroppskontakt. Så inte undervärdera kraften i vår snäll och kramas mer.
Inte det.
Det hörs fint ut. Ska vi avrunda där?
Tack för att du ville vara med.
Tusen tack för en fin kväll.
Kära lytter, visst inte du har hört episoder som jag hade förra onsdag med yogalärare Anita Sharma, så anbefalar jag dig på det varmaste att lytta till den. Vi snackade om våge yoga, om att bruka yogan sina verktyg till att få hjälp till att bättre kunna ta ansvar för sig själv. Och till att kunna finna in till kärnan av något äkta och autentisk i sig själv. Och våga att vara ärliga. Och våga att leva ut din sannhet. Och vi har byggt upp ett kurs runt chakrasystemet, runt det traditionella systemet av att se på oss som energetiska väsen, kropp, själ och sinn. Varken jag eller hon Anita har stor glädje eller nytta av den här yogan som är en slags spirituellt kapitalistisk koncept där vi hela tiden ska förnya oss och vara kul och hippe. Och, det är inte det yoga handlar om. Vi har en helt annan förmedling av det yogiska system i den grad vi som två enkla själar i vår moderna tid klarar att fånga komplexiteten av det systemet. Det tror jag att vi bägge två är ydmyka nog till att inte kunna påberopa oss och göra. Men det jag vet vi kan göra på en god måte, det är att hjälpa till att våga. Hjälpa dig till att våga och vara den du är ment att vara. På en rolig och trygg och integrerad måte. Så resonerar det för dig, gå in på gryhammar.no, se hur vi har byggt upp kurser. Kanske är det något för dig, kanske du vill lytta till episoden. I alla fall så är du hjärtans välkommen till att vara med oss på Våge Yoga. Tusen tack till dig som lyssnar till episoden. Jag hoppas du likte den. Och gjorde du det så blir jag så glad om du stöttar podcasten via att följa den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andra platser du likar och lyssnar till podcast. Och på den måten blir du också uppdaterad på de nyaste episoderna ifrån mig. Där kan du också lägga igen en stjärna så att den blir synligare på listorna. Och del också gärna episoder med andra som du menar vill ha glädje och nytta av att höra den. Jag önskar dig en flott vecka och gläder mig till att dela ända fler episoder med dig framöver. Du finner mig också på Instagram, Facebook och på gryhammar.no. Vi hörs.